En podcast från Aftonbladet.
Välkomna till en undran till vår frågepodd om svensk inrikespolitik och hej My Råvädder.
Hej.
Eller My som jag brukar säga till vardags.
Som du kan kalla mig.
Precis. Vi var ju faktiskt tillbaka redan i torsdags och pratade då i vanliga en runda till. Men jag har verkligen saknat våra måndagssamtal, My. Det är en sån fin start på veckan.
De är lite mer terapeutiska och filosofiska.
Ja, ingen ska lyssna på det vi sa innan vi tryckte på record idag. Vi har redan hunnit terapeuta kan man säga. Men här så sysslar vi faktiskt med politik i den här podden. Och det är ju mindre än en månad kvar till valet nu. Kan inte tjata nog om den här tickande klockan, My. Jag undrar, du som har varit med så många valrörelser och valspurter, din unga ålder till trots, tycker du att den här valrörelsen och valspurten följer liksom en vanlig valrörelse och valspurts, alltså ett mönster som det brukar se ut, eller finns det något unikt med just den här 2026?
Nej, alltså jag tror inte det.
Inte än?
Det är väl kanske också lite unikt att det inte finns någonting unikt. Samtidigt så brukar det ju vara att man kommer på det i efterhand. Att det finns ett namn, ett epitet att sätta på en valrörelse i efterhand. Men det är lite svårt att se det medan det händer, som allting i livet. Det är lite svårt att se det precis när det händer. Med lite perspektiv så utkristalliserar sig saker.
Men om jag sätter en tygpistol mot din, mot din tinning nu och säger du måste branda den här valrörelsen hittills. Du måste sätta ett namn på den.
Jag kan inte. Och grejen är att jag har inte heller varit ute och flängt lika mycket som jag brukar göra i en valrörelse. För att jag håller på att förbereda att göra våra utfrågningar som ska sändas i radion här på Aftonbladet från Nya Radio som startade idag.
Idag i morse.
Så jag har inte riktigt varit ute på samma sätt som jag brukar. Och sen är det också att det är ganska tidigt eftersom det är en månad kvar. Det är de där sista veckorna som saker och ting
det är brukar, nu det händer.
Brukar lyfta från marken och få eget liv.
Precis.
Precis. Men jag har inte varit ute så jag har inte riktigt fått samma känsla som jag har haft.
Men nästa vecka så kommer jag avkräva dig ett namn på den här valrörelsen. Så kan du byta sen, vecka för vecka. Alltså förstår du? Du kan få ge dig ett epitet och sen så nästa vecka så kan du få ge dig ett nytt epitet.
Jag kanske behöver 2-3 veckor.
Ja, okej.
Okay. Vi kanske ska ta det veckan innan, precis innan valet.
Okej, okay. Du hör av dig till mig helt enkelt med ett namn.
Då ska jag ha vaskat fram ett namn som kanske inte håller i sig. Men det är ju inte alla namn som gör, ibland därför man gör om sig.
Så kan det absolut få vara. Men det ska bli spännande att se vart vi liksom för oss nu under de här dagarna och veckorna fram till valdagen. 13 september ska vi påminna om. Idag ska vi koncentrera oss på Centerpartiet. För det händer lite där nämligen. Kanske för en gångs skull skulle man kunna säga, det har inte varit det partiet där de flesta rubrikerna har hamnat den senaste tiden, eller hur?
Kan man säga.
Nej.
Det har visat sig att min 7-åriga dotter har otrolig koll på parti och partiledare. Så i helgen har vi
wonder why.
Shout out till Lilla Aktuellt.
Okay. Ja,
hennes föräldrar också kanske lite, men framförallt Lilla Aktuellt. Och i helgen har vi haft ett litet quiz när vi åkte runt på stan och tittat på valaffischer. Det är ju alltid, tycker jag, väldigt stämningsfullt att titta på valaffischerna och se när de är ute och sätter upp dem. Jag tycker det är mysigt. Och då har vi varit ute på stan och så har vi sett det här. Vi var alltså inte ute för att titta på valaffischer, vill jag bara poängtera, utan vi var ute och gjorde andra grejer. Och då quizade jag henne. Hon kunde alla utom en partiledare. Och då sa jag så här, det är någon du brukar glömma bort. Då sa hon Elisabeth Tand.
Rakt av. Ja, men det är ju inte så konstigt. Det får man ändå ge henne. Och kanske en hel del andra väljare där ute som faktiskt inte ens har hunnit sätta sig in i vem är Elisabeth Tand-Ringqvist, vad står hon för, hur ser hon ut?
Nej, precis. Så det, alltså jag tror att hon finns någonstans i bakhuvudet, men man behöver säga det är någon du inte brukar komma ihåg. Och då dyker hon upp.
Ja.
Medan de andra har mycket tydligare och etablerade positioner än i offentligheten.
Men då kan man ju säga att Elisabeth Tand-Ringqvist ändå kämpar på för att sätta ett avtryck nu med de skälvande veckorna kvar här. Det har skett lite grann, det har funnits en utveckling. Vi kan ta det stegvis, My. Om vi börjar då med när Elisabeth Tand-Ringqvist lyckades göra en omsvängning som väckte en del känslor. Och den omsvängningen handlar om karensavdraget. Under onsdagen, alltså i onsdags i SVT, så sa hon först att hon inte skulle förhandla om karensavdraget med Socialdemokraterna. Det var uteslutet. Och dagen efter i P1 sa hon att hon absolut var beredd att förhandla om förslaget att slopa det här karensavdraget om det inte innebär ökade kostnader för företagen.
Är det så att hon kan hitta en lösning som inte skadar företagen med den här kostnadschocken, ja, då kan vi ju prata om hur vi skulle lösa det.
Ja, My, vad hände mellan onsdagen och torsdagen egentligen?
Alltså egentligen, om man bryter ner vad det är som har hänt, så har det inte hänt någonting. Det är ingen helomvändning. Det hon sa i SVT att det handlade om var ju också så här att de inte skulle sätta sig i en regering som gjorde det dyrare för företagen. Då skulle de gå i opposition. Egentligen samma sak som hon sa i Sveriges Radio när hon sa vi kan förhandla om det här, vi kommer inte acceptera att man gör det dyrare för företagen.
Varför blev det här en grej då?
Det var ju för att hon var väldigt otydlig och att hon sa det på två olika sätt. Att hon är beredd att förhandla om någonting är egentligen ingenting konstigt. Alltså så politiskt är det ingen skillnad i det hon har sagt mellan de här två dagarna. Men retoriskt så är det väldigt oskickligt.
Kan vara nog så viktigt.
Väldigt viktigt. Alltså i politiken så belönas ju tydlighet och transparens och att man förstår vad de vill. Och det är ju exakt motsatsen till vad som har hänt här. Och det är ju att man att det låter som att man välar, även om man kanske inte gör det. Det gillar ju inte väljare att lyssna på.
Det var ju många som reagerade då, precis som jag berättade, och förstås även inom Tidöpartierna. Veckans undran kommer idag från Liberalernas partiledare Simona Mohamsson. Nu skickar hon ju inte in den här frågan själv till oss, ska jag förtydliga.
Det hade varit
jättekul och vi tar gärna emot sådana från partiledare, men nu har det inte hänt. Men
jag vågar inte fråga rakt fram, hon vill liksom skicka in den till podden.
Hon skickade den till plattformen X och då plockade jag upp den
därifrån. Fel ställe och ställa riktiga frågor, men absolut.
Ja, hon kunde ha bara mejlat oss direkt ju. Men jag tänkte i alla fall att den här frågan tar vi och den lyder så här. Det tog inte ens Centerpartiet 24 timmar att ändra sig om karensen. Frågan är vilken vänsterpolitik de kommer öppna upp för nästa gång. Bolåneskatt, beredskapsskatt eller miljardärsskatt? Frågetecken. Så skrev alltså Simona Mohamsson på X. Och My, nu var ju inte frågan riktad till dig som jag precis sa, vad vi vet. Men vad svarar du? Vad svarar du Simona Mohamsson?
Alltså jag vill ta oss några månader tillbaka i tiden, Olivia.
Oh, vad trevligt. En resa.
Minns du när vi var på ett partiledardebatt i Kulturhuset i Stockholm?
Jag minns. Det var en väldigt bra debatt.
Du satt längst fram. Alla våra journalister satt på bekvämt avstånd uppe på läktaren.
Jag satt så längst fram att jag nästan fick spott på mig.
Ensam hos partisterna. Ja. Vi vet inte riktigt vad som hände.
Väldigt många moderater var det.
Och sverigedemokrater, va?
Ja.
Minns du att ibland var som om Simona Mohamsson befann sig i en annan verklighet
ja.
Än de andra politikerna?
Eller jag tänkte ju framförallt på hennes kroppsspråk, var det ju. Alltså hon kastade sig ju nästan åt sidan när någon sa någonting som hon inte höll med om.
Precis. Och vad hon gjorde var ju också att hon reagerade på förslag och åsikter som hon själv uppfattade att de andra partierna hade, eller har. Men som de inte riktigt har.
Mm-hmm.
Och det spelar liksom ingen roll hur många gånger folk säger så här, men det här är inte ett politiskt förslag, för att hon har liksom redan spelat in sin reaktion inombords på något sätt. Och det gäller samma i någon av SVTs partiledardebatter i våras också, där hon reagerade väldigt kraftigt på olika saker som hon sa att de andra motståndarpartierna ville, men som och hade väldigt starka känslor, men som de var så här, nej men det här är inte ett förslag, men det stoppar inte henne.
Nej.
I sina känslostormar.
Hon har sin strategi nu, My.
Ja, och det är väl lite samma här. För att de har ju inte svängt. Hon har ju väldigt starka känslor kring någonting här som inte har hänt igen. Och sen så är det klart att de har en strategi nu, det som hon, Moderaterna kallar för en farlig vänstersväng. Men som Simone
Mjolnsson... Vad de tjatar om den farliga vänstersvängen.
Vi har hört den förut. Men det är ju det hon beskriver här egentligen. Alltså med det här med andra skatter, bolåneskatten, beredskapsskatten, miljardärskatten. Och det handlar ju framförallt om den här skillnaden som finns mellan Centerpartiet och de andra rödgröna partierna. Där Centerpartiet ju är ett borgerligt parti och vill sänka skatter. Jag vet inte, det sitter väl i deras DNA, helt enkelt. Men det finns en del förslag på att höja skatter. Och det finns diskussioner om att behöva höja vissa skatter hos de andra partierna för att då finansiera många av de stora satsningar som ska göras framåt, som alla partier är överens om att man måste göra.
Och det var väl den poängen som Simona Mohamsson ville få fram. Om vi då ska ta hennes poäng här på allvar. Alltså, hur mycket som man med lite välvilja kan tolka som vänsterpolitik inom citationstecken har Centerpartiet i dagsläget?
Ja, men väldigt lite. Jag vet inte, det kanske finns någonting om man går in med en lykta och går djupt ner i den här centerpartistiska gruvan. Men på det stora hela har de ju en väldigt liberal, borgerlig politik. Och det är ju också det som är det stora huvudbryet för oppositionen. Att det kommer att finnas väldigt svåra knäckfrågor, inte minst den ekonomiska politiken, där de ligger långt ifrån varandra. Och det kommer att bli svårt att kompromissa om saker och ting, både för de som kanske sitter i en regering och för de som ska samarbeta med en regering. För att inte minst det vi har hört i åratal nu, Vänsterpartiet och Centerpartiet ligger ju, alltså de är nästan varandras motpoler när det kommer till den ekonomiska politiken. Så att det finns ju problem här. Men det handlar kanske inte om karensavdraget just specifikt.
Nej, men vi ser ju ändå hur Elisabeth Hanringqvist sakta liksom ändå öppnar handflatorna lite grann mot Magdalena Anderssons håll. Jag antar att hon känner att hon kanske ändå måste göra det. Det är så få veckor kvar.
De har ju pekat ut henne som sin... Vad var det hon sa? Nu har de ingen statsministerkandidat istället för två. Men Magdalena Andersson är ändå det mest realistiska samarbetsblocket eller partiet för att kunna bilda en regering. Ja. Så att det är klart, de har ju fått vända sig bort från de borgerliga partierna eftersom deras samarbete med Sverigedemokraterna är cementerat.
Men du nämnde Simona Mohamsson det här med skatterna. Vilka frågor skulle volla störst strid i en förhandling med de andra rödgröna partierna, skulle du säga, för Centerpartiet?
Ja, men det finns ju förslag, till exempel att höja skatten på höginkomsttagare. Socialdemokraterna vill också då införa en bankskatt för att finansiera de här stora satsningarna som ska göras framåt. På försvaret, utbyggnad av kriminalvården, infrastruktur. Alltså de har ju penslat in miljarder framåt i de här satsningarna. Och Centerpartiet, de har ju en mer borgerlig inställning till hur man ska finansiera det här, där liksom ökad tillväxt är en stor del i att man ska kunna finansiera detta. Och när det kommer till Centerpartiet handlar det ju mycket om det som vi hör dem prata om hela tiden, att de vill att fler ska jobba och att det ska ge stora skatteintäkter om alla de här 150 000 som de brukar prata om får jobb. Men jag vet ju också att, jag tror att det var våras som Elisabeth Hanringqvist blev intervjuad i Ekots lördagsintervju och fick frågor om, men hur ska då de här stora satsningarna finansieras? Och hon hade liksom inget svar framåt.
Intressant.
Och det här är en framtid som inte ligger jättelångt bort. Alltså vi pratar nu, är det valrörelsen 2026 och vi pratar valrörelsen 2030, kommer det här vara en jättestor fråga. För då ska finansieringen av försvaret in i den ordinarie budgetprocessen. Just nu det. Kanske några dog inombords när jag sa det på det här sättet. Men det betyder i alla fall att man måste göra andra prioriteringar och åtstramningar för att man ska kunna finansiera uppbyggnaden av försvaret. Finansdepartementet har ju redan flaggat för att man kommer behöva göra åtstramningar redan i höstbudgeten. Alltså ekonomin kommer att vara, alltså statens finanser kommer att bli en fråga framåt, och att man då är partiledare som vill sitta i en regering och inte ha svar på det, det är väl väldigt speciellt. Det finns inte heller jättemånga svar på deras ekonomiska politik, hur de ska finansiera sina förslag, så kanske man inte behöver det när man är i opposition och är så långt från makten som Centerpartiet har varit nu under ett tag.
Nu närmar de sig.
De försöker i alla fall närma sig.
Men är det här de kommer hamna i clinch angående den ekonomiska politiken framförallt, skulle du säga? Men till exempel Socialdemokraterna.
Det kommer de absolut att göra. Alltså sen är det ju, politik är ju vad det är. Man får ju förhandla. Men ja, vi får väl se
Men det blir svårt, det är det jag hör.
Alltså det är inte Socialdemokraterna som kanske är deras största hinder, utan det är väl om Socialdemokraterna behöver och kommer att samarbeta i så fall med Miljöpartiet och Vänsterpartiet.
Jag tycker vi grottar vidare i den här regeringsfrågan, för att vi brukar ju här inne i den här podden, i det här rummet, beskriva Centerpartiet som en satellit som roterar runt i rymden på en alldeles egen och ganska ensam resa. En position som delvis ju är självvald, men som också alienerar och försvårar. Så är det ju, så ser det ju ut. Men nu har i alla fall Centerpartiet valt någon typ av önskad väg. I en intervju med tidningen Dagens Nyheter så säger Elisabeth Rinkqvist att partiet vill ha, citat, en inflytelserik mittenroll och sträcker ut handen till Kristdemokraterna, My. Citat, det betyder att vi kan göra det som vi länge har velat. Skapa en regering som har sin bas i mitten med Socialdemokraterna och Kristdemokraterna och kanske Miljöpartiet också, lägger hon till. Varför tror du då att Kristdemokraterna skulle vilja ingå i en sån regering, undrar Dagens Nyheter. Det är ju en legitim och bra fråga.
Verkligen.
Och då svarar,
med tanke på hur det låter också.
Precis. Och då svarar Tan Lindqvist, därför att Ebba Busch verkar ha ett stort intresse för Socialdemokraterna. Hon går inte så hårt åt dem som hon gjort tidigare. Slutcitat. My, vad är det som sker och är detta på något sätt ett realistiskt scenario?
Jag vet liksom inte vad det här är längre.
Nej, vad är det här?
Först tänkte jag säga så här, men kan hon inte bara hålla sig till realistiska alternativ? Sen kom jag på att det är ju Centerpartiet vi pratar om.
Alltså
partiet som håller drömmen vid liv, kan vi kanske kalla dem. Ja. Nej men det här är konstigt av flera anledningar. Dels för att alla ju vet vilken typ av intresse som Ebba Busch och Kristdemokraterna har av Socialdemokraterna. Och att det är att man inom vissa specifika områden, framförallt då inom energifrågan eftersom det är en prestigefråga för Ebba Busch, kan tänka sig att samarbeta med Socialdemokraterna för att man inte riktigt kommer överens med de andra Tidöpartierna i den här frågan. Någonting annat är det ju inte. Sen så kan ju Ebba Busch säga, ja men jag är öppen att förhandla om att förstatliga vården. Ja men det är ju samma sak där, också en prestigefråga för Kristdemokraterna, där man om man förlorar makten är öppna för att ändå få inflytande. Det är ju inget konstigt, men det handlar inte om att de är med och bestämmer. Det handlar ju mer om att de ska få något litet inflytande över politik trots att de kanske inte sitter i en regering.
Det är inte att Ebba Busch ska bli vice statsminister i en S-ledd regering.
Det är inte så här, det är inte ett intresse för Socialdemokraterna. Det är ett intresse som är, handlar om partiets egna intressen.
Ja.
Att stärka sig själva så att man kanske i nästa valrörelse ändå har någonting att visa på att man har gjort någonting fast man kanske har suttit i opposition och på det sättet då kunna vara ett steg före kanske de andra borgerliga partierna. Sen så är det väl också intressant att hon menar att Kristdemokraterna skulle vara liksom ett mittenparti, vilket de ju inte är heller. De är ju ett liksom borgerligt, konservativt högerparti som inte touchar mitten.
Jo, men hon säger nu, partiet vill ha en inflytelserik mittenroll. Det är vad hon vill. Kan inte du låta henne få ha
du menar,
den?
Ja, Centerpartiet vill ha det.
Mm.
Det är ju inte nytt. Det är bara att de har slutat prata om den breda mitten. Som man nu då efterhand känner var ett mycket slagkraftigare uttryck än det här. Vad var det du sa?
Inflytelserik mittenroll.
Ja. Ja, det kan inte jag göra en sån här Trump-stamp-tatuering av som jag kunde göra av den breda mitten.
Nej, det kan du ju inte. Det är ju tråkigt.
Nej.
Men du pratar om Centerpartiet lite grann, förlåt mitt uttryck här, nästan lite raljant, som att de drömmer.
Nej,
och fantiserar.
Ja, och jag vill inte vara raljant. Det är klart att man ska få ha drömmar.
Men det du menar är att de måste landa, eller hur? De måste landa i något realistiskt.
De måste ju inte det. De har ju inte behövt det på flera år nu.
Men vad ska de annars göra om de vill ha makt?
Nej, men grejen är att de kanske inte ska hålla på och prata så mycket om de här orealistiska drömmarna så att man tänker att men de här har ju inte koll på verkligheten. Utan man kanske bara ska låta det vara och säga så här, ja nu är det bara några veckor kvar till valet. Vi får ett valresultat och sen får vi se vad det blir av det. Deras besked har varit att Magdalena Andersson är det mest realistiska regeringsalternativet för dem om de ska samarbeta med något parti. Och sen så vet man inte hur det kommer att se ut eftersom det finns röda linjer i den här konstellationen. Men att tolka in att det finns en närmare relation mellan KD och S än det gör. Ebba Busch har ju också varit jättetydlig med att säga så här, vi har noll intresse av att hjälpa Magdalena Andersson att bli statsminister. Absolut noll. Så att,
just det, kanske inte Elisabeth Törnqvist
har hon missat just
på
den informationen? Kanske. Så att det finns liksom ingen anledning att, jag vet inte, gå in i den här, i det här. Det är en konstig grej att säga bara, tänker jag.
Men jag har ju varit lite inne på och pratat ganska mycket under våren kring det här att jag undrar om det inte hade ändå varit väldigt bra om Centerpartiet och de andra rödgröna partierna försökte vara lite tydligare och försökte åtminstone hitta några gemensamma nämnare, för annars kommer de ju i vilket fall som helst behöva göra det när rösterna är lagda. Och låt säga att, att det blir en majoritet för de här fyra partierna på den kanten då. Då kommer de ju behöva förhandla, då kommer de behöva prata med varandra. Det bara känns som att så här, var finns det något samtal som förs? Jag blir lite frustrerad och deras vägnar. Vore det inte ändå lite pikt att försöka se redan nu, vad skulle vi kunna samsas kring och vad kan vi inte samsas kring?
Jag skulle säga nej.
Samtal.
Jag skulle säga nej. Alltså nu är det bara några veckor kvar. Nu är det inte lönt. Uh-huh. Det skulle väl i så fall vara om man försökte formera någon slags enhet för typ ett halvår sen. För att bli av med den här diskussionen om att man inte har ett samlat lag. Sen så tror inte jag heller att det har varit bra för de här fyra partierna att ha ett samlat lag.
Nej, det är väl den analysen de har gjort.
Mm, det har de verkligen gjort. Och det handlar ju också om att det är inte tydligt för Socialdemokraterna vilken konstellation de skulle kunna tänka sig att regera i. Alltså de har säkert också drömmar, men det här till skillnad från Centerpartiet så håller de inte på att prata om vad de drömmer om hela tiden. Förutom då när de säger att vi skulle vilja ha 51%. Också en orealistisk.
Det är faktiskt en dröm också.
Det är också en dröm, det är sant. Men de har, det finns liksom ingen tydlig bild nu av hur det skulle kunna se ut. Så att nu tror jag att det är mycket bättre som de har det. Att man säger så här, nu måste vi vänta på ett valresultat och se hur det blir. Vad man väntar på är väl egentligen och hoppas på innerst inne är väl ett mycket mer försvagat vänsterparti än det vi ser idag. Nu börjar det gå ner i opinionsundersökningar. Jag tror att det finns många inom både Socialdemokraterna och Centern som andas ut. Och kanske ett väldigt mycket starkare Centerparti hoppas man väl också på, så att det blir en uppenbart att det är den självklara partnern man väljer att sitta i en regering. Sen tror jag också att det finns, om man ska prata om drömmar, att det finns drömmar om att det ska finnas en tydlighet och enkelhet i en majoritet. Alltså att det kanske bara behövs tre av de här partierna för att bilda en regering.
Just det.
Och att något kan hängas av. Det kan vara Centerpartiet eller det kan vara Vänsterpartiet. Men att man bara är S, MP och ett av de andra alternativen. Så man slipper de här röda linjerna. Att liksom valresultatet löser ut dem på ett enkelt sätt.
Men My, de behöver fortfarande stödet.
De behöver fortfarande stödet, men jag tror inte att nu tror inte jag någon kommer att välja de här partierna för att man har ett lag eller inte. Och sen så har det ju också, de senaste månaderna har ju Tide också blivit lite lösare i sina bindningar till varandra. Det har funnits mer konflikter, det har funnits mer problem. Man har inte fått igenom vissa grejer i riksdagen för att man har inte haft den här majoriteten längre. Alltså det har ju också stärkt känslan av att man inte riktigt behöver ha ett 100% lag när man går in i en valrörelse för att man ska kunna plocka hem den här vinsten.
Alla är lite grann av en satellit nu. Alla är en egen satellit.
Så är det i en valrörelse och det kommer bara bli mer och mer. Alltså nu är de ensamspelare. Det enda egentligen som avviker från det i en valrörelse, det är ju om man har ett parti som Liberalerna som verkligen kommer behöva stödröster. Och där måste jag säga, jag tycker det har varit spännande att se hur Moderaterna, de är inte med på det där tåget, med stödrösttåget alltså.
Inte än i alla fall.
Nej, vi ser hur Ebba plockar upp Simone Moamsson, försöker dra ut henne på grejer. Jimmy. Hur Jimmy gör det. Moderaterna, det är liksom kalla handen.
Du påpekade förra veckan när vi pratade om det, så sa du att det är inte som att man har sett Ulf Kristersson och Simone Moamsson hänga i sommar.
Verkligen inte.
Men det kanske kommer, det är inte för sent än. Vi får väl se lite grann ikväll, är det en partiledardebatt. Mm. Det är vår konkurrent Expressen som har den ikväll. Vi får väl se om det kommer att formeras några lag där. Vi får hålla utkik och förstås framöver. Vi hörs ju igen på torsdag. Då fortsätter vi snacka om allt som händer. Langa era frågor till oss på podcast@aftonbladet.se. Ha det gott!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.